Morgonstund har podd i mun. Det här är Mundial, Expressens VM-podd direkt ifrån lägenheten i Doha. Du och jag, Petter, har inte många timmar sömn innanför västen, så låter vi lite väl mosiga i skallen, så är det därför.
Nej, jag var inte beredd på den väldigt dåliga
versionen. Dålig? Har du aldrig hört uttrycket innan? Morgonstund har podd i mun. Det är oftast då poddar kommer ut på morgonen.
Ja, just det. Ja. Nej, jag har faktiskt inte hört den tidigare, men jag får börja läsa på.
Vi sitter och trycker i oss varsin kopp kaffe här för att överleva morgonen. Det var en sen kväll igår med Englands match mot USA, långt utanför Doha. Men du har sovit länge nu, så jag tänker att du ska bära hela den här podden idag.
När ni kom hem så hade jag sovit i 40 minuter, tror jag, ungefär. Så himla länge har jag inte sovit.
Du ska ändå få bära den här podden. Vi ska gå igenom...
Vi fick vila lite genom England och USA genom att vi hamnade i något slags koma-liknande tillstånd i matchminut 55, när vi insåg att det här kommer inte leda till någonting någonstans.
Ja, den där matchen slutade 0-0. Ska vi ta det för börja kanske i den ändan att när du och jag satt på bussen hemifrån arenan sent igår, vi var här hemma vid 0-2 ungefär, Petter, så konstaterar vi att det har varit ett väldigt fotbollsmässigt i alla fall, ett väldigt tråkigt VM än så länge, om man ser till det som händer på planen. Vi kan bara dra lite fakta för att understödja detta, att i förra VM så var det 3 matcher under hela mästerskapet och slutade 0-0. Nu har vi redan sett 5 stycken 0-0 matcher i detta VM. När Iran gjorde 1-0 mot Wales var det första målet som gjorde utanför straffområdet. Alla andra mål gjordes innanför straffområdet, vilket betyder på att det är liksom ett himla gnetande för att ta sig in i boxen innan man ska göra mål, istället bara för att smälla upp den i krysset.
Ja, just nu vi sitter alltså bevittna till stor del ett av de sämsta handbollsmästerskapen genom alla tider.
Ja, väldigt, väldigt få skott från 9 meter.
Har det varit en jäkla massa straffmål också?
Jo.
Ja, men det har ju 2 missade straffar också, va? Ja. Alfonso och Davis och Lewandowski, va?
Ja, exakt. Och när du har satt på Iran och USA igår, Petter, så tog jag ju fram också att jag vet inte hur det står sig historiskt faktiskt, men jag noterade då att vid den tidpunkten så var det redan 9 av 17 matcher varit mållösta i första halvlek.
Mm.
Men, och nu hade vi ytterligare då England och USA igår som också blev mållösta i första halvlek.
Jag tror du sa, Gard, att förra VM i Ryssland så var det 3 matcher totalt som slutade 0-0.
Ja, jag sa det för 30 sekunder sedan i den här podden.
Ja.
Ja. Är du med? Är du vaken?
Jag är med.
Ja.
Och nu är vi då uppe i 5.
Ja, det sa jag också för 30 sekunder sedan. Ja.
Men sa du det här då?
Nej,
det är... Att Rob Draper...
Nej, jag har inte nämnt hans namn än i podden.
Han är alltså chief football writer på The Mail on Sunday. Han skrev igår efter Englands matchen: "Okay, it's me. 6 hours. Now not funny." Han har alltså varit på 6 timmar fotboll i Qatar. Han har sett 0-0.
Vet du vilken som är hans nästa match för detta VM? För dit, där borde vi satsa allt vi är att ha på 0-0.
Han är på Brasilien.
Brasiliens nästa match. Japp, då är det jag som går in tungt och spelar 0-0 för min novemberlön på den.
Alltså grejen är att det är Brasilien, Schweiz, Brasilien utan Neymar. Det kan fan hända.
Det kan absolut hända.
Men,
och Schweiz är varnade efter Serbien också. Nej, men de packar straffmodet och kör.
Ja.
Och dessutom så har det varit rätt få matcher som har faktiskt varit rätt, som har varit spännande. Känner jag spontant. Ja, det var ju igår då när Iran avgjorde väldigt sent mot Wales med ett mål i 98:e minuten. Men många av matcherna har ju antingen då slutat 0-0, eller så står de och väger 1-1, eller så blir det ett hyfsat tidigt avgörande 2-0. Det har inte varit så mycket drama än heller.
Ja, det är ju sen avgöranden, men precis. Det har ju varit spännande för att det har varit mycket udda målsegrar ju. Alltså, då är det ju spännande. Men, ja, men däremot har det ju inte varit några så här uppvisningar förutom Spanien, England och Brasilien var väl en uppvisning, kan man säga också. Men jag tänker också att en anledning till att det blir färre mål är att de nu har tagit bort en massa mål med tanke på att de har de här offside-kamerorna.
Just det här semi-automatiserade. Ja.
Så det är ju inte bara VAR som eliminerar de målen som man är van att se som inte var helt korrekta. Där måste det ju försvinna en massa mål också, bara genom VAR. Men även den här semi-automatiserade offside-kamerorna som de har nu, som ska upptäcka offside med ett lillfinger, gör ju att det måste försvinna mål från statistiken i det också. Så att, tack FIFA och de tekniska innovationerna för fotbollen ni gav oss.
Ja, det här är, det är underbart, det vi får bevittna.
Det är väl inte helt omöjligt också att värmen kan spela in en del också på tempo och målgörandet.
Men jag tycker ju inte att det är så förbannat varmt. Framförallt inte på kvällsmatchen.
Men spelar du fotboll i 90 minuter Eller sitter du bara och tittar på folk som spelar fotboll 90 minuter?
Jag tycker att det sker jag har börjat se ett mönster här nu, ett förringande av mitt liv här. Att först jag får sova jättemycket.
Du är med Aktuellt.
Jag menar det.
Nej, men grejen är att det, kan det vara så att just första halvlekar där man ska liksom hitta rätt i alla fall dagmatcher som Wales-Iran som vi var på igår, då var det ju snuskigt varmt. Att man kanske avvaktar med att ta ut sig. Man vill inte liksom riskera något för mycket de första 45, utan det blir det här ställningskriget om och om igen. Eller är det bara att Aaron Ramsey är så vidrigt dålig just nu att man får den känslan av att han sparar sig till någonting?
Ja, precis. Nej, men det går, och ska väl säga så att just i den matchen kändes det, tyckte ju både du och jag att det var förbannat varmt. Alltså klockan 11 på dagen här. Men och det kan ju vara att det är svårt att komma igång för dem. Klockan, fast det är klockan 13 här i och för sig, så det är ju inte 11.
Men 11 hemma i Sverige.
Men vi ska vi ta Ramsey eller när du ändå nämnde honom, för att det är svårt att lämna honom som ämne.
Ja, men jag tycker vi måste det. Alltså, vi måste ju avhandla Aaron Ramsey eller det han nu har blivit.
I slutändan var väl idag USA eller Iran Wales en av de bättre matcherna jag har varit på, därför att liksom the outpouring of emotion på slutet.
Ja, alltså precis, bara betraktat som fotbollsupplevelse eller läktarupplevelse var det ju, tillsammans med trycket som skapades i Danmark-Tunisien, men där fick man ju aldrig klimaxet, så var ju detta VMs absoluta höjdpunkt.
Ja, det tyckte jag också. Och vi pratade ju såklart om Irans avgörande på slutet. Och det
var
genom hela matchen en känsla av att Iran ville ha det mer, och att det har att göra med den situationen också i landet på något sätt. Att det liksom är, det betyder för mycket för Iran det här allting. Och det var ju liksom, när de spelarna sjöng nationalsången, vilket ju såg ganska pliktskyldigt ut, så grät ju folk omkring oss på läktarna och busvisslade och viftade med saker om vartannat. Sen var det ju vakter som var inne och beslagtog någon tröja eller flagga med budskap till stöd för Massa Gina Amini och de här
kvinna, liv, frihet.
Ja, precis. De här revolutionära budskapen. Så det var väldigt mycket som hände på en gång, och sen så fick de då till slut med sig målet efter att ha dominerat matchbilden ganska hårt på slutet. Så, vilket ju var, och då grät ju folk på pressläktaren också. Alltså,
ja, ja, ja.
Iranska journalister runt oss bröt ihop liksom i det där. Så det var häftigt, verkligen.
Ja, det var det. Och liksom man såg publiken som satt längst ner mot planen och sprang ju typ upp på avbytarbåsets tak.
Spelarna kollapsade liksom. I sekunden bollen träffade nätet så var det liksom som att...
Mehdi Taremi, när slutsignalen gick, han låg ner i 2-3 minuter. Ja. Bara helt... jag känner verkligen så att det är svårt att prata om, för jag kan inte riktigt... Alltså jag kan ju empatisera med, men jag kan inte förstå helt och fullt
all
betydelse som finns i den här fotbollsmatchen.
Nej, precis. Och jag tycker du svarar upp mot den här liksom ofta lite önskedrömmen om hur mycket fotboll betyder.
Mm.
Alltså att så här, många vill ju måla de här porträtten av att det här är fotbollens inneboende kraft.
Mm.
Jag tycker ofta att den känns överdriven, för att liksom, det här händer inte så ofta. Liksom.
Nej,
men
den
här matchen var verkligen ett exempel på det. Och man känner ju sån otroligt stark solidaritet eller liksom empati med deras kampfrihet. Liksom. Att det nådde ju en på något sätt, även om man inte kan fatta hur det känns.
Ja, verkligen. Undrar om det var därför Aaron Ramsey var så genomusen.
Ja, precis, vi måste gå, trots det här så är det den stora takeaway från den här matchen, är att jag och Petter får se den sämsta insatsen av en fotbollsspelare på den här planeten sen tidernas begynnelse. Alltså aldrig har en fotbollsspelare gjort en lika tam insats på en fotbollsplan under 90 minuter. Eller han blev utbytt på slutet. Men...
Ja, men det är ju inte bara det att han är dålig, utan han förstör ju för alla sina lagkamrater genom att tro att han fortfarande är bra. Han går ner i banan och ska ha mycket boll och slå bort varenda en. Han är inte förmögen att springa, han är inte förmögen att passa, han är inte förmögen att skjuta.
Och han har blonderat håret och han spelar i Nice och han lever på sitt namn och han gör ingenting. Alltså han gör ingenting rätt på hela matchen.
Nej.
Och det är någon sekvens i slutet där Wales skapar lite tryck och de liksom börjar brodera runt Irans straffområde, och man tänker liksom att, så här, att ja, men nu tror de på någonting här. De får upp ytterbacken och man bara shit, de kan slå ett inlägg.
Ja.
Men så går bollen in i mitten och Ramsey lämnar sin mittback som han har haft bevakning på dem i ryggen, tar två steg fram och bara här, vi har dem fötter, får dem och bara gör en piruettklack i famnen på Irans försvar och så bara står kvar och kollar när Iran kontrar istället. Ja, så att när Wayne Hennessy åkte ut på slutet så vi garvade på läktaren, jag och Petter, åt det här. De gick från 10 till 10 man.
Ja, nej, det var... Nej, det var...
Ah, fy fan, säger jag.
Ah, han var så jävla dålig.
Iran vann alltså med 2-0 mot Wales. Jag tänker vi går igenom matcherna i kronologisk ordning från att vi lämnade er från den förra podden. Schweiz-Kamerun 1-0 i grupp G.
Ja. Ja, där kan vi också nämna att det var ju min Panini-spelare Bril Embolo som satte det målet.
Wow, grattis Petter.
Och Noah var ju lite hånfull så att det, när jag valde honom, så att det känns väldigt bra personligen.
Ja, men, nu har du satt mig på plats. Verkligen, det var inte min Panini-gubbe då. Seferovic, hans tid verkar över.
Och i samma grupp Brasilien-Serbien 2-0, där var du och jag, Noah, och tittade. Det var ett jäkla tryck på läktaren. Det var alltså på Lusail-stadion, den arena som sen finalen ska spelas på. Nästan 90 000. Ja. Och det här var ju faktiskt en av få
är matcher. Det, är det FIFA-siffror eller?
Ja, det är det.
Ja, det är FIFA-siffror, men det var ju faktiskt, det såg ju i princip fullt ut och det var ju bra tryck på läktaren.
Oerhört. Det är ju för att alla älskar Brasilien. För att vi kan ju säga det var ju ganska mycket brassar där. Mm. Och det var... En del serber, inte jättemycket. Men framförallt så var det ju mycket neutrala avskådare med Brasilientröjor som älskade Brasilien. Och mycket journalister som höll på Brasilien, ska vi säga också.
För att... Såg du någonting ens av matchen?
Alltså, vi hade ju då ett par personer framför oss som stod upp och applåderade Brasilien väldigt mycket på pressläktaren. Och framförallt en kille bakom som... Jag vet inte vilken del av världen han kom ifrån, men han ropade jalla varje gång Brasilien fick tag i bollen och satte av framåt. Och inte bara en gång, utan han ropade jalla tre gånger varje gång de satte fart mot ett håll.
Alltså, du hade ju nästan mordig blick.
Ja, jag var väldigt trött på... Man började satt där och liksom... De hade, alla var jätteuppeldade och hade sitt livskväll. Jag satt och bara... Fan, skyddad journalisttittare. men det var rätt kul ändå, för Brasilien var ju förbannat bra.
Ja, det var de ju verkligen. Det var ju, de satte ju ner foten och visade att de är guld, tillsammans med Spanien, guldfavoriterna att slå hittills detta VM.
Ja, tveklöst. Och sen, det är ju sån här... Fotboll handlar väldigt mycket om så här stund... Alltså så här, berättelsen om fotboll handlar väldigt mycket om stunder du kan hänga upp det på. Och Richarlisons mål är ju exakt en sån här... Alltså, går de att ta guld så kommer ju det målet pratas om länge. För att det är liksom en brassekille som gör... Ett sånt mål, det betyder någonting.
Ja, men verkligen, det var ett Brasilien-mål rakt igenom.
Ja, alltså en yttersida till upptrixning till Bissa. Ja.
Det var det man hade kommit för publiken.
Liksom. Ja, ja, ja. Och hur många jalla blev det när...
Nej, ja, nej, jag vet, då var det bara... Jag fick blackout av ilskan.
Hade Aaron Ramsey sett den matchen och försökte kopiera det hela matchen mot Iran?
Nej, Aaron.
Nej. Alltså, han försökte inte kopiera det. Alltså, eventuellt att han såg Casemiro var spelförstörande någon gång. Det var en sekvens han såg.
Nej, men det är också att Brasilien kommer dit med den här optimismen i allting de gör. Att, liksom, att det här är en Brasilien-upplaga och älskar därför att den också är, den tar tillvara på det man vill ha av ett Brasilien-landslag.
Ja, men exakt.
Det är liksom Vinicius, Richarlison och Rafinha med Neymar bakom sig. De har liksom inte offrat någonting. De har bara
kört. Men de har ju det, så, alltså Lucas Paquetá som någon slags
sittande
mittfältare.
Han ska ta ansvar för saker. Liksom. Och sen ytterbacken som forsar fram. Så att det, jag gillar att de försöker kanalisera hela sitt fotbolls-DNA liksom, i det här laget.
Men en liten pyrrhusseger för Brasilien i och med att Neymar skadade sig i andra halvlek och ser ut att missa hela gruppspelet.
Och han är ju då på väg mot att försvara sin titel som VMs mest nedsparkade och faulade spelare från VM 2018, där han ju vann den ligan fast de bara spelade fem matcher.
Alltså, ja, det var ju nästan ringa misshandel under matchen mot
Serbien. Ja, det är sjukt alltså med Neymar. För det är ju liksom, jag pratade om det mycket på matchen, Filip, jag skrev om det där sen också, att för allt man har svårt att älska honom av olika skäl, av många olika skäl, så har ju ett varit här att man tycker att han gnäller mycket och liksom ligger ner och filmar och grejer.
Men det, är ju... det tror jag är den allmänna bilden. Alltså, det är ju bara att titta vad timelinen på Twitter förvandlas till så fort han ligger ner för första gången.
Ja, det är ju Madonna liksom.
Ja,
som,
ja.
Men alltså, han är ju då Europas mest fällda spelare sedan 2016, säkert längre tillbaka än så. Men jag tror att Ligan publicerade data på det. Att han har fått 1040 frisparkar eller straffar sedan 16. I februari hade han fått det. Mm. Och det var 200 fler än tvåan som var Leo Messi. Och han vann den här serien, alltså den här individuella tävlingen då, med 28 fouls under VM 2018. Han är Europas mest foulade spelare i år på 66 under hösten. Och efter en match i VM nu så hade han blivit fälld 9 gånger. Och det är fler än alla andra under första omgången här också. Och det är ju liksom då att det börjar med att Pavlovic slaktar honom i mittcirkeln efter 5 minuter. Och sen så är det en till superkapning av honom en bit in i andra halvlek när Lukic tror jag som tar honom då. Eller om det är Lukic som drar upp tröjan över huvudet på honom, alltså som ett spöke. Och den fastnar där. Det är som så här Klimpen-mobbning på Bert. Liksom, nästan som ett kalsongtrick på planen.
Och sen så Lukic går fram och gör balla på Neymar.
Och sen slutar det ju med den här då Milenkovic-tacklingen som hade använt Neymars fot liksom vänds 90 grader som gör att han måste kliva av och nu missar hela gruppspelet. Så på planen kan man ju känna empati med honom.
Men att han inte tappar det oftare. Ja, alltså, inte blir han hade ju gått runt och blivit liksom sparkad på 90 minuter i varje match. Alltså en till två gånger i veckan. Alltså jag hade ju blivit tokig.
Med tanke på de här siffrorna som du tar upp och att detta har liksom varit så pass länge är väl att han bara är... Han är van. Han vet att det här kommer att ske.
Men att han kör på och att han inte är skadad ännu mer.
Nej.
För det är fri jakt på honom.
Liksom. Ja, men det är jävligt intressant. Kommer du ihåg den gamla, alltså när Mourinho var tränare i Chelsea? Alltså detta är typ 2015 när de har Eden Hazard som också blev nedsparkad mycket i Premier League.
Ja.
Och Mourinho håller liksom en brinnande presskonferens där han säger att domarna måste skydda de här spelarna.
Ja.
Det kommer ta slut annars. Ja. Liksom. Och så tittar man på Eden Hazard idag.
Ja.
Och han är ju Belgiens Aaron Ramsey mer eller mindre.
Ja.
Och det har ju också mycket med att göra att hans kropp håller ju inte för att bli misshandlad i 90 minuter en gång i veckan.
Nej, och man kan ju säga att Neymar var ju som bäst 2014-15. Han är ju inte riktigt lika bra som det. Han har inte gjort riktigt lika mycket mål.
Nej, precis.
Och han har haft en del skadebekymmer, men inte i närheten av Hazard. Och när han spelar är han ofta väldigt bra. Så att, jag menar, han gör ju en ganska bra match här, men han har ju också ont och hela matchen berättar de efteråt, för att han får ju ont av de första smällarna också.
Ja, såklart. Jag tycker det är intressant. Jag vill bara ta upp att även Danilo högerbacken råkar ut.
Ja, och här har vi då skyddshandskarna.
Varför finns det så många modeller att välja mellan?
Ja, du vet, Tegera Pro ska ju passa exakt för varje jobb, och därför finns det så många olika. Och glöm inte att rätt skyddshandska gör halva jobbet.
Okej, då tar jag två.
Tegera Pro, skyddshandskar för yrkesproffs. Just nu får du extra hjälp att välja i butik.
Gör dig redo för den svenska fotbollssäsongen med Coolbet. Som nyspelare får du upp till 500 kronor extra att spela för. Dessutom får alla som spelar hos oss ta del av Sveriges bästa fotbollsodds. Välkommen till Coolbet, där högre odds ger mer spänning. Regler och villkor gäller. För dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Exakt samma skada som Neymar. Och missar också, vad det verkar, resten av gruppspelet. Men det är verkligen en sån här Michael Jackson Farrah Fawcett situation att eftersom det var ju Michael Jackson, samma dag som han dog så dog den amerikanska skådespelerskan Farrah Fawcett. Men eftersom det skedde på Michael Jacksons dödsdag så var det ingen som brydde sig. Och Danilo har samma relation till Neymar i den här frågan.
Det är så som ibland jag kan få sagt tvångstanke om jag ser en hyfsat känd person på ett flygplan. Att fan, kraschar ju nu så kommer ingen skriva någonting om mig. Det kommer bara handla om den här människan. Så kände jag ju när vi flög också, då kommer det ju vara typ så här: ja, aktuellt profilen är Noah Bachner, död i flygolycka. Och så längst ner så är det bara två kollegor också.
Av oss, vi vet ju allihop att det blir sportswashing-profilen Petter Landin.
Ja, i och för sig när vi var på väg till Qatar, då hade det funnits en nyhetskrok i det. Grupp H, ska vi också bara gå igenom Uruguay, Sydkorea, alltså vi säger ingenting om den matchen. 0-0.
Det är väl att Uruguay som hade jobbat upp, känns det som ganska många, som en typ liten dark horse. Så
fick de äta upp.
Så bedrövlig ut.
Och framförallt så, jag såg inte hela matchen, men vad jag såg av den så såg väl också David Nunez helt katastrofal ut också. Jag tror han var rätt kass.
Han gör det från time to time.
Ja. I samma grupp, Portugal-Ghana 3-2, den var du på, Peppa.
Ja, där fick jag ju faktiskt uppleva lite dramatik i alla fall.
Men det var först en målös halvlek.
Det var första målets halvlek, ja. Sen så blev det 5 i andra. När de släppte allt vad heter taktiska direktiv och bara körde egentligen. Ghananerna började spela riktigt fysiskt och portugiserna tappade lite på dem. Det var väldigt kul. De sista 10-15 minuterna var svinbra. Men den behållningen, eller det intrycket jag tar med därifrån, är väl egentligen samma som Noah hade på Brasilien, Serbien, med att jag vill inte framstå som att jag sitter på någon jävla hög häst här, men nere i den mixade zonen, mängden Cristiano Ronaldo fanboys som var där nere var skrämmande. på läktarna, man ska komma ihåg att oavsett vilka intervjuer han gör med Piers Morgan eller kontrakt han river med Manchester United, som attraktion betraktat så är han ju fortfarande helt oöverträffad.
Ja, så han är ju, vad ska man kalla det för, medial liksom valuta.
Ja.
Alltså, men, det är som Zlatan i Sverige för Sverige, fast för hela världen. Att,
exakt.
Att han är värd allt. Alltså att det är sån extrem kommersiell och medial magnetism i honom.
Ja, men exakt. Och det är väl nästan vettigt för mig att bli påminn om efter att ha suttit i liksom Premier League-poddar och bedömt att han är liksom tillräckligt bra för att slå in en straff mot Sheriff Tiraspol. I övrigt duger han inte till någonting. Men att säga, alltså jublet varje gång han rörde bollen var större än när Rafael Leao gjorde mål. Liksom. Mm. Ingen bryr sig om det. Alla ville bara se Ronaldo. Och i mixad efteråt var det ju exakt samma sak. Alltså folk sprang och tog selfies och tog autografer. De kastade sig mot honom. När Ronaldo hade passerat igen så var det några killar som sprang och skrek Och jag...
Mm, vuxna män i grupp.
Ja, jag höll på att tappa.
Och hade Ram-tröjor på sig, sa du också till mig.
Ja. Det var ett par stycken med landslagströjor. Mm. En som fick sen signerad. Jag har aldrig sett... Det var liksom jag när jag fick en riktigt fet Lego-bana i julklapp när jag var 6. Alltså exakt samma blick som riktades mot den där autografen.
Noah, du kunde ju...
Får jag bara säga, jag tyckte det var igår när vi var på England och sa på det här, på tal om jakt på kändisar och autografer eller selfies och sånt där. Vi är på väg upp på pressläktaren när en sanslöst förvirrad Martin Keown kommer ner. Jag vet inte om han letade efter toalett eller om han letade efter någonting annat, men jag, alltså, det ser ut som att han precis vaknat efter 4 år i koma och bara såhär, varför befinner jag mig i norra Qatar? Han gick och kollade runt omkring sig och jag säger till Gad såhär, känner du igen honom liksom? Och en av funktionärerna...
Jag ska ärligt säga att jag svarade ja, men svaret var nej.
Ja. Skitsamma.
Han har spelat i Helsingborg.
Han var inte aktiv i Hutchinson.
En av funktionärerna som jobbar då inne på arenan märker att vi pratar om honom och springer fram till mig och säger, vem är det där? Vem är det där? Uh-huh. Så jag bara, det är Martin Keown, gammal backa och sådant. Okej, hon springer fram för att ta en selfie. Spelar liksom ingen roll att han inte vet vem han är.
Det ska jag göra oftare, fast med Filip. Filip har också spelat i Arsenal.
Utsatt för massa funktionärer som vill ta selfies.
Åh gud. Noah, du hade ju ett scoop i förra avsnittet, så du pratade om Kingsley Comans lägenhet i Stockholm.
Ja.
Att han har en lägenhet i Stockholm. Jag har ett scoop nu kring Cristiano Ronaldo efter matchen mot Portugal-Ghana. För då började spridas ett klipp på sociala medier där Cristiano Ronaldo gräver väldigt djupt i sina shorts mitt under match. Och sedan tar handen och på Jogi Löw-vis drar upp den mot munnen. Som om att han sniffar på fingrarna efter att de har varit nere
i fel trakter.
Ja, precis. Och det
är tagit med hands innanför straffområdet, så att säga.
Och som den undersökande journalist som jag är, så vill jag ju såklart reda på vad håller Cristiano Ronaldo på. Skickade ett långt WhatsApp-sms till Portugals pressis och förklarade att hej, jag heter Filip, jag är från Sverige. Jag har sett det här klippet, det är många som undrar vad Cristiano Ronaldo gör när han pillar sig på eventuellt bollarna och sen tar upp handen mot munnen. Vad är det här egentligen? Jag känner mig rätt smutsig när jag ställde den frågan. Men fick svar! Tuggummi. Cristiano Ronaldo gömmer tuggummi i shortsen. Har någon liten ficka för det? Eller så har han ett tuggummi i kalsongerna eventuellt. Men det är det han fiskar upp ibland under matcherna och börjar tugga på.
Jag har redan skickat in ett bidrag till grävseminariet nästa år. Det vore väldigt kul. Alltså, och självdistans av dem. Om de bara... Nominerad i kategorin årets gräv. Vilkad för vad är det Cristiano Ronaldo äter under VM i Qatar?
Till mitt försvar ska jag dock säga så att det är vad jag har sett i alla fall, bara vi i hela världsmedia som har det här svaret.
Nej, det blev ju rightat av Sportbible.
Ja, exakt.
Väl.
Eller rätt sagt, de skrev, och så de Sportbible, som är en av de största sportsajterna i hela världen, är väldigt stora på sociala medier, skrev att vad är det Cristiano Ronaldo håller på med? Folk är helt förundrade. Men då hade ju vi redan skrivit några timmar innan. Det är ju tuggummi han har i kalsongen.
Det hade de sett hos oss. Jag tyckte det var ett strålande jobb.
Tack så jättemycket. Jag kommer från och med nu alltid gå runt med tuggummi i kalsongen också, för att alltid vara redo när man börjar med för andra direkt. 3-2 Portugal, Ghana. Matcherna som spelades under fredagen, vi har redan varit inne på Wales-Iran 0-2. Qatar, Senegal 1-3.
Och det är väl ungefär här någonstans som vi befinner oss på det stora presscentret här, när
Ja, just det.
Nej, men, ja, men, och det är ju ett, en följetong här nere, det här med att vi är ju liksom fast i FIFAs system på ett sätt. Det, man får väl ta avstamp där på något sätt.
Att det, ja, ja, ja.
FIFA har ju då ett 30-tal sponsorer här nere. De allra flesta är kinesiska varumärken eller Qatar Airways eller något liknande. Men en av sponsorerna är Coca-Cola, och Coca-Cola gör ett vatten i den här delen av världen som heter Arwa. Och om man går in på FIFAs territorium här, alltså presscenter eller
akkrediterat område,
ja, precis, så ber de alltid ta fram vattnet för att kolla att det är Arwa-vatten man har med sig. Och är inte det, då river de av etiketten på vattenflaskan så att man inte ska få blanda in andra vattenvarumärken inför alla andra journalisters ögon här inne. Vilket man kan tycka vad man vill om. Igår när jag och Filip var på Brasilien-matchen så tror jag de rev av din etikett fast det var Arwa också, för att de här gillar det.
Japp, japp. De pekade på, de sa water, så sa jag japp. Och så sa de no paper.
Ja.
Ja, och så började
de försökte väl riva av din, alltså det som var skrivet på din hockey-vattenflaska.
Ja, exakt, jag har ju en sån här, jag har ju liksom en reusable vattenflaska så att säga, alltså en i plast då, som jag kan fylla på hela tiden, som jag fick på hockey-VM i Tammerfors, så att det står ju på den liksom. Och där försökte de, precis som du säger, att försökte de också skrapa bort texten Tampere 2022, men lyckas inte, och då riktar de bara på axeln så här, jag går vidare.
Ja, och dels det är vi desto fast i det här då med att man kan inte betala med något annat kort än Visa. Jag kom svinhungrig till presscentret häromdagen, behövde äta, hade inga cash kvar och inget Visa-kort med mig. Och då bara, det är lugnt, det finns en bankomat där borta, bankomaten tar bara Visa. Så då fick köpa ett Visa giftkort av dem i någon shop där och skriva under papper med Qatar National Bank, som förmodligen innebär att jag har lovat att stanna här resten av mitt liv.
Ja, ja, ja.
Du äger inte dina njurar längre, tror jag.
Nej, något sånt måste det vara. Det var lite, känns lite för generöst allting annars. Men i alla fall, det här vattnet då, och att man är låst i systemet, det orsakar ju mer frustration hos andra delar av presskåren än oss, verkar som. Och vi är ändå ganska frustrerade över det.
Mm.
För när jag och Filip satt och jobbade där igår, så hade jag lämnat min dator en stund för att gå iväg och prata i telefon. Så kom jag tillbaka, och då står det en ungefär 60-årig man i ekvadoriansk landslagströja där inne och keps inomhus med sitt FaceTime igång och filmar min vattenflaska framför min dator.
Han är i direktsändning, var det?
Han är i direktsändning, ja, precis. Han, alltså, det, är nog, det ser ut som att han sänder hem och skriker om det här vattnet. Han står och vrålar olika saker om det här vattnet. Jag liksom, försöker smyga upp försiktigt bakom honom och markera att jag är tillbaka nu på min plats där du står och filmar. Så nu kanske det här inslaget är över. Varpå han vänder sig om till mig, tar upp kameran mot mig och säger: den här vattenflaskan, hur mycket kostar den? Hur mycket kostar den? Och jag bara, it's the water is for free. Och han bara, for? Katero! Katero!
Vilket också är, ja, det är alltså då 12 svenska kronor, så det är liksom inte hytlöst heller. Alltså jag vet inte, vad är skopet i det då i så fall?
Han såg väldigt besvärd ut över det. Man får väl ha respekt för att
jag har faktiskt ingen aning vad en flaska vatten kostar i Ecuador.
Nej, inte jag heller.
Nej.
Vi får väl kolla på det. Ja. Vi får väl höra med honom. Men
kommer du ihåg vilken valuta man betalar med?
Dollar. Ja, de har ingen valuta, egen valuta.
Eller så jävla Ecuador.
Ja, men rätt bra på fotboll. Vi såg dem ju stenhårt inför detta mästerskapet som jag spelade ändå 1-1 mot Nederländerna.
Såga stenhårt.
Ja, men vi var ändå rätt hårda mot Ecuador.
Jag känner mig felciterad.
Ja, jag var nog med på att, fast vi lyfte ju fram deras Brighton enklav som ganska spännande, och den har ju faktiskt levererat. Både Caicedo och Estupiñán var väldigt bra, framförallt igår när Ecuador var det bättre laget mot Holland 90 minuter.
Jag är helt överlägset också.
Och som jag sa lite snabbt där, så vann alltså Senegal över Qatar också då i grupp A, vilket betyder att Qatar är utslagna. Och så avslutades gårdagen då med England och USA. Den här färgsprakande tillställningen slutade 0-0, och både du och jag, Peter, höll på att somna i andra halvlek. Dels för att klockan var mycket och dels för att det var en riktigt tråkig match. England var inte bra alltså.
Nej, alltså det var så konstigt, för att i öppningsmatchen mot Iran, alltså då kanske Iran också var påverkad av allting liksom runt omkring på ett annat sätt än vad vi fick se mot Wales. Men då tyckte jag att allting liksom stämde för England. Det här riktigt beige, tråkiga Nations League-laget vi fått se var liksom borta. Luke Shaw såg ut som prime Ashley Cole. Harry Maguire var bättre än någonsin. Han var i och för sig okej igår också.
Han var bra igår, tyckte jag.
Ja. Med liksom Jude Bellingham öppnar målskyttet, och det blir liksom så här symboliskt för ett nytt, ungt, supertalangfullt England. Och allt det var helt jävla bortblåst mot USA. Man fick på riktigt kolla en extra gång ner på tränarbänken så här, fan är det Bayern-floppen Greg Beerhalter som vinner den här taktiska matchen?
Utklassad samtidigt.
Ja. Och vi pratade om det lite innan vi satte igång. Den engelska presskåren slipar ju knivarna mot Southgate nu.
Ja. De satt ju och frustade väldigt, väldigt högt på läktaren. Det var väldigt mycket. For fuck's sake.
Alltså, jag hade min egen Jallaman bakom mig fast han var engelsman. Alltså, det är väldigt roligt att följa hans liksom resa av frustration. När det liksom, gone, Preston, gone, gone, började liksom i. Och sen så, fat fucking bastards. Tills det slutade med bara så här, do something, do something.
Ja, 0-0 England USA, men England har allting i egna händer. Då lär går vidare från den här gruppen har faktiskt också alltså en rätt bra chans att även vinna. De ställs sig dessutom mot usla Wales och usla Aaron Ramsey.
Vi måste säga det också, på tal om lag vi missbedömer, så Petter var ju mer uppskattande. Jag och du också, Filip, jag höll ju på med någon riktig så här showmanship med USA att det skulle vara så himla dåligt. Alltså de är ju riktigt bra. De har visat i 3 av 4 halvlekar har varit riktigt bra.
Ja, du kan verkligen ifrågasätta försvaret, men i mittfältet ser faktiskt väldigt, väldigt bra ut.
Ja, och att de pressar som de gör. Alltså, ja. De har ju tagit tillvara på att de har massa spelare som är fostrade i så här extrem presskultur i Europa nu med Red Bull-lagen och Leeds. Liksom. Att Tyler Adams, Brendan Aronson och de här spelarna som har kommit in, även Pulisic och så, att det är liksom, de spelar en högenergisk fotboll, vilket man gillar, och det passar dem väldigt bra. Tyler Adams och Weston McKennie var fantastiskt bra.
Mosa försvann lite, kom inte så mycket. Men just McKennie Adams är faktiskt sanslös bra. McKennie ägde det där mittfältet alltså.
I förra avsnittet så pratade jag ju mig varm om Saudiarabiens tränare Hever Renard, som dels en väldigt bra fotbollstränare, men framförallt en otroligt snygg människa. Du hittade alltså din VM-crush igår.
Ja, här är jag ju färgad också så att säga. Men jag snackade med Jack Grealish i mixad efteråt. Och dels som man ju, alla vet ju att han ser bra ut. Men det var någonting att han gjorde det up close utan någon slags kamerafilter också. Och att han har den här verkligen... Svår referens kanske, med Samir Badran under hans Paradise Hotel-säsong dum snällhet som gör att han är väldigt svår att värja sig för på något sätt.
Karismatisk?
Ja. Vad sa du?
Alltså, vad menar du? Att han är liksom...
Nej, men
att han
alltså, det finns
han är så oförärdlig.
Det går inte att vara arg på honom. Liksom. Även om man säger någonting dumt så det blir bara gulligt. Liksom.
Ja, det, liksom, han har ett väldigt avväpnande sätt. Det var någon som pratade om att vara kritik mot matchen och så bara... Whoa. Han är ju genomkorkad. Han säger det på ett genomkorkat brittiskt sätt. Och de bara, nej, men det har riktats kritik mot lagets insats. All right, for it was only me. Och det är liksom, det är, jag vet inte, det är jättesvårt att inte vara så här. Jag är inte arg på dig, Jack, såklart. Det var mer en Mount som var dum.
Noah, vem tycker du är snyggast på VM?
Jag vill återkomma med min snyggspelare idag. För då har ju ni har ändå noggrant hittat era.
Jag trillade dit bara.
Jag vet vem det inte är. Det är inte Aaron Ramsey. Fy fan.
Ska vi kolla till Kopparbett också innan vi stänger dagens avsnitt? Det går väldigt bra för dig, Noah.
Går det väldigt bra eller går det mindre dåligt än för er?
Mindre dåligt då. Noah ligger på 507 poäng än så länge. Petter 386 och jag på 350. Du och jag, Petter, vi har ändå ryckt upp oss lite. Vi låg ju typ sist. Nu ligger vi ändå på övre halvan.
Men någonsin sist. Jag hade ju ändå 5 matcher med 0 poäng. Alltså jag var ju Kopparbetts Rob Draper.
Ja, vi låg riktigt skrynkligt till. Men har börjat... börjat vår sakta stigning upp för den här ligan. Men vi är inte nära att leda den. Det gör istället Dr. Dre på 725 poäng. Man hoppas ju att det är den Dr. Dre som lyssnar på.
Det hade fan piggat upp alltså.
Vad är oddsen att det är den Dr. Dre?
Vad var oddsen att Leicester skulle vinna Premier League?
Ja, 5 000 gånger pengarna.
Ja, vi gör en shoutout till Dr. Dre. Vi får se vem som leder vår Kopparbettliga när vi kommer tillbaka till den här podden om 2 dagar igen. Tack för att ni har lyssnat. Hej!
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare Klas Granström.
En lufttorkad fond på vatten och salt serveras med pulveriserad skaldupotät och 2 milliliter O2 från Skogsmålarkloster. Varsågoda.
Tappat suget på torra dieter? Prova Yasen, medicinsk viktminskning som håller över tid. Yasen, kliniskt bevisad viktnedgång.
Det börjar bli rätt sent. Kanske dags för ett uppiggande stopp. Hos oss på Circle K serveras alltid nybryggt kaffe. Och nu kan du även välja en säsongsbrygg med smak av smörkola och mörk choklad. Kaffe från 25 kronor och en nygräddad bulle till för bara en 10. Sväng förbi oss på en riktigt god kvällsfika. Välkommen till Circle K.